God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Ni ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och idag ska ni då få lyssna till bibelförklaring över Galaterbrevet och vi har kommit till del 8. Det här programmet kommer att gå i repris nästa måndag också eftersom Håkan Sundliden är iväg på resa till Israel. Vill du höra det i Värnamo kyrka så kan du göra det på tisdagar klockan 18.30. Men då tisdagen den 8 april blir det inget bibelförklaring eftersom då Håkan är iväg på resa. Alltså här då, Galaterbrevet del 8.
Välkomna till Värnamo kyrka den här tisdagskvällen då vi ska förhoppningsvis göra färdigt det andra kapitlet i Galaterbrevet. Mycket spännande brev. Innan vi gör färdigt det eller tar oss an det så ska vi bedja. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte. Med våra biblar, med våra öppnade hjärtan. Vi ber att du själv ska vara mitt ibland oss. Att du ska vara närvarande och aktiv genom evangeliets ord och genom din helige ande. Att du ska öppna våra sinnen så att vi kan se och förstå undren i din lag. Att vi kan lära känna dig på ett allt bättre sätt. Herre, tack för allt det som du har gjort för oss. Herre, vi överlåter oss i dina händer. Amen. Och då är det ju som så för er som inte har lyssnat tidigare. Att om man delar in Galaterbrevet i två huvuddelar så att säga, så är den första delen undervisande. Det är kapitel 1, 2, 3, 4 får vi säga. Och sedan så när vi kommer till kapitel 5 och 6 så är det mera tillämpning utav undervisningen. Men undervisningen, evangeliets undervisning om vad Herren har gjort för oss, det måste vara en noggrann lagd grund. Och i den här första huvuddelen så är det i sin tur åtminstone tre olika delar, och vi ska då försöka avsluta den första delen, alltså kapitel 1 och 2. Och i den här första delen så är det några saker som Paulus särskilt lyfter fram. Han lyfter fram för det första att det evangelium som han förkunnar och som vi har tillgång till, som vi lyssnar till, det har kommit till honom genom en uppenbarelse från den uppståndne Jesus Kristus. Så det är inte en tolkning utav lagen. Det är inte en ny utläggning utav gamla testamentet. Utan det är någonting alldeles nytt som har kommit in i bilden. Gud själv har gripit in när han sände sin Messias. Nu kan ju det där diskuteras. Och det gjorde man också. Huruvida Paulus hade förstått det här rätt. Och därför så är det en annan huvudpoäng i den här första delen. Nämligen den att Paulus måste visa att han är helt överens med Jerusalems apostlarna. Alltså de som vandrade med Jesus. Petrus och Jakob och Johannes och de andra. För kritikerna hade sagt att ja, Paulus, han hade, det vet man aldrig var han har fått sina uppenbarelser ifrån. Men de i Jerusalem, de kan vi lita på. Så därför är det viktigt för Paulus att visa hur de är överens. Och det har han lyckats med, såg vi förra gången. Han har lyckats väl med det. De har till och med räckt varandra handen, står det. Han och Petrus och de andra. Och sen det tredje som han lyfter fram här nu. Det är då den här kärleksgåvan. Den här insamlingen som de gör till de fattiga i Jerusalem. För därifrån har evangeliet kommit. Och nu så vill vi hedra våra andliga föräldrar. Vi vill göra den här insamlingen och att de inte ska lida någon nöd. Så långt är det. Men sen var det ju det här debaclet då när Paulus hade uppträtt emot Petrus. Petrus hade ju inte velat äta tillsammans med hedningarna där i Antiochia när Jakob och en del andra som var mera trogna emot lagen och så, när de kom på besök. Och han ville inte äta tillsammans med dem därför att han blev, alltså Simon Petrus blev, han blev rädd helt enkelt. Det var en mycket känslig fråga. Så långt har vi kommit. Och nu är det den sista delen. Jag tror att vi hade läst vers 15 och 16. Men kanske att vi för sammanhangets skull skulle läsa från vers 15 igen. Och så läsa kapitlet ut. Det är fortfarande folkbibelns översättning. Och där skriver då Paulus. Och han adresserar nu Simon Petrus. Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Ja, jag inbillar mig att det inte är alldeles helt enkelt att tillgodogöras allt det här som står här. Det är lite krångligt och framförallt så är det de här begreppen med att vara rättfärdig och med laggärningar och att stå i syndens tjänst. De där begreppen måste man ju förstå vad som menas med det för att kunna begripa vad Paulus är ute efter. Det där uttrycket där, förklaras rättfärdig, det förekommer 4 gånger i vers 16 och 17. Det här är alltså huvudfrågan. Huvudfrågan är hur vi förklaras rättfärdiga. Och det finns 3 olika svar på det. Därför att det första svaret är ju det klassiskt judiska svaret. Och enligt den judiska tron så förklarades man rättfärdig när man hade ett rätt förhållande till Gud. Vilket i sin tur betyder att man lever i det förbund som Gud har ingått med sitt folk. Gud ingick ju förbund med Abraham och Moses och med det utvalda folket. Han lever i ett förbund, man kan nästan likna ett äktenskapsförbund med sitt folk. Och när man är i förbundet, då har man ett rätt förhållande till Gud. Och då förklaras man rättfärdig. Det betyder att alla hedningar, de hamnar ju utanför det här per definition så att säga. Det här är det judiska sättet. Och det var ju därför som det var så viktigt för de här lagtroende judarna. Att de som nu hade kommit till tro på Kristus som Messias, de skulle nu införlivas i förbundet. De skulle tas in så att säga i det utvalda folket. Och det är om detta som striden står. Det finns ett annat sätt att förstå det här ordet förklaras rättfärdig, och det är det grekiska sättet. Grekerna, alltså människor i allmänhet på den här tiden, de flesta var ju inte judar alls. De tänkte som så när det handlade om att vara rättfärdig eller att förklaras rättfärdig, att det är den som lever moraliskt rätt och riktigt. Där handlade det helt och hållet om att leva ett moraliskt liv. Att vara rättfärdig så att säga i mänsklig mening. Nu är det ju problemet det att den här judiska förståelsen att vara i förbundet blandas ju nu med Galaterbrevets mera grekiska förståelse. Så det gör att det blir lite komplicerat. Och ännu mer komplicerat blir det ju när Paulus anger ett tredje sätt att bli förklarad rättfärdig. Han säger att det handlar inte om vare sig det första eller det andra. Utan här handlar det om att Gud förklarar de rättfärdiga som tror på Jesus. Det vill säga de som tror på att han har sänt Jesus. och att han förmedlar rättfärdigheten som en gåva. Så det här är alltså tre olika sätt att bli rättfärdig förklarad på. Och det är det som Paulus nu försöker reda ut. Han säger till Simon Petrus så här: ja, vi är visserligen judar av födseln, i vers 15. Vi är inga hedniska syndare som lever utanför förbundet. Men vi har ju blivit som de hedniska syndarna i den meningen att också vi blev rättfärdiggjorda genom nåd. Jesus gav oss sin rättfärdighet, det vet vi ju. Vi vet ju att vi blev frälsta, vi blev förklarade rättfärdiga. Inte därför att vi hade följt lagen väldigt pretentiöst, utan därför att Kristus dog för oss. Ja, det visste ju Petrus och Jakob och Johannes och de här andra också. Ja, och då är Paulus enkla logik att om det nu har gått till på det sättet att vi blir frälsta genom nåden, då ska vi också fortsätta att leva på det sättet. Då ska vi inte ta oss an det här med laggärningar igen. Ordet laggärningar, det var där vi slutade förra gången. Det förekom ju åtminstone tre gånger i de där verserna. Ja, tre gånger bara förresten i vers 16. Och då menar ju Göran Larsson, som jag nämnde redan om förra gången, att ordet laggärningar här i Galaterbrevet, det används uteslutande om hedningarnas försök att bli så som judar. Alltså när hedningar kom till tro på Jesus och när man började tänka att de skulle komma in i förbundet, i det utvalda folket, då när de skulle konvertera, då blev hedningarna anvisade en väg. De skulle så att säga, de kunde inte bara tas upp i det judiska folket, utan de skulle lära sig matföreskrifter och sabbatsbudet, och de skulle också slutligen omskäras när de blev definitivt upptagna i det här utvalda folket. Det tog ju en tid, det kanske tog något år att lära sig lagen och att göra åtminstone de här mest grundläggande sakerna. Och att göra det, att gå den vägen, var att gå laggärningarnas väg. Och det är intressant att det går faktiskt till på exakt samma sätt än idag. Nu tror jag inte att det är någon här som funderar på att konvertera till judendomen, men om det skulle vara så, då får du alltså lära dig lagen. Du får lära att förstå lagen och du får lära att praktisera lagen. Och så får du leva i praktiken i enlighet med lagen. Och först när du har lärt dig, så är du så att säga på väg emot det utkorade folket, emot det utvalda folket. Och i slutfasen här så går det till som så att när man är färdig för själva upptagningsriten i det utvalda folket, då får man gå ner i en dopgrav. Och där sänks man ner helt och hållet under vatten. Och den här dopgraven heter på hebreiska mikva. Och sån finns ju i synagogan i Stockholm än idag. Den används också vid kvinnors månadsrening till exempel. Det är samma vattengrav som används. Och det här får då hedningen gå ner på ena sidan, sänkas helt och hållet under, och sedan gå upp ur dopgraven på andra sidan. Och när han kommer upp på andra sidan, då kallas han för en ny skapelse. Paulus knyter an till det här när vi kommer till sjätte kapitlet. Men han säger någonting anmärkningsvärt. Han säger att när vi blir kristna, då kallas vi inte bara nya skapelser, utan vi är nya skapelser i Kristus. Så det här måste ju vara ett nästan chockerande för de som hörde det här uttrycket, att vi är nya skapelser. Vi är födda på nytt. Vi är upptagna i Jesus Kristus, nya skapelser. Men så gick det till. Och att gå den här vägen, det är att gå laggärningarnas väg. Och frågan var då om hedningarna behövde gå den här vägen. Nej, absolut inte, säger Paulus. Jo, men det tyckte nog de här lite mer gammaltroende och lite mer lagorienterade judarna då. Även om de trodde på Jesus, så tänkte de sig nog fortfarande att de här hedningarna måste tas upp så att säga i det judiska folket. Men Paulus menar att nej, det behöver de inte. Utan här är det frågan om ett helt nytt sätt. Nu handlar Gud med hedningarna på ett helt annat sätt. Han skänker rättfärdigheten fritt och förintet för var och en som tror. Och så var det förresten för Petrus och Jakob och Johannes och alla andra oss som är födda som judar, säger Paulus. Men det är det ännu mer för hedningarna. Men det som Kristus har gjort för oss, det är mer än nog. Sen kommer vi då till vers 17. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare. Därför han menar ju så här att laggärningar, det är ju bara syndare som behöver göra laggärningar. Det är bara syndarna som behöver prestera någonting för att så att säga bli bättre eller för att komma in i Guds utvalda folk. Några andra behöver ju inte göra det. Utan det är ju de som inte är där, där det inte är tillräckligt. Det är de som måste göra det. Det betyder att om vi nu börjar göra laggärningar, då har vi ju indirekt sagt att vi är syndare och att vi måste bli bättre. Men om det är på det sättet, fortsätter Paulus här, att vi skulle vara sådana som måste gå laggärningarnas väg, skulle det då betyda att Kristus står i syndens tjänst? Är det så alltså att Kristus har kommit för att hjälpa oss med våra laggärningar? Var det därför den heliga ande blev utgjuten? För att vi ska kunna iaktta sabbatsföreskrifterna bättre? Tror ni verkligen att Gud har utgjutit sin helige ande för att vi skulle få kraft till att göra matföreskrifterna? Eller för att hålla sabbaten? Har Kristus kommit för att hjälpa syndarna på deras erbarmliga väg? Att komma i deras hopplösa kamp, och så ska Kristus komma dit och hjälpa dem med det? Är Kristus en pedagog som ska hjälpa den gamla människan att kunna ta nya tag och lyckas bättre? Nej och åter nej. Kristus har inte kommit för att hjälpa syndare i den meningen. Han har kommit för att avsluta den kampen. Han har kommit för att ta död på dig och mig. Vi är korsfästa tillsammans med Kristus på Golgata kors. Gud har inte satt sitt hopp till dig och mig, utan han har korsfäst oss tillsammans med Kristus. Och istället så har han genom uppståndelsen och genom tron på uppståndelsen börjat någonting helt nytt. Han har gett oss ett nytt liv, nya förutsättningar, ny utgångspunkt och ett nytt sätt att tjäna Gud på. Han skriver det här också i vers 19. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Det här är liksom huvudämnet för den här genomgången. Att jag har genom lagen dött bort från lagen. Alltså det betyder att Paulus hade ju tidigare ansträngt sig för att hålla lagen. Och ju mer han har ansträngt sig, desto mer självgod eller självrättfärdig har han blivit. Men framförallt så kom han till en punkt där han insåg att han inte klarar att fullgöra den helt och hållet. Han kommer alltså till korta. Det är precis samma erfarenhet som du och jag gör om vi börjar leva efter lagen. Därför då kommer vi förr eller senare till den insikten att det här klarar inte vi. Och när vi inte klarar det, då har lagen den effekten på oss att den liksom slår sönder våra försök. Den slår ihjäl oss. Den raserar allt det som vi försöker åstadkomma. Lagen har slagit ihjäl mig. Så genom att jag försökte göra lagen, så upptäckte jag att jag inte räckte till och jag misslyckades. Ja, jag dog i förhållande till lagen. Och det är också lagens syfte, menar Paulus. Titta också i vers 18 så att vi inte hoppar över någonting här. Men där säger Paulus, om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Alltså om jag börjar gå laggärningarnas väg, eller jag börjar iaktta lagen i den meningen att jag ska börja bygga upp det här som jag har blivit frälst ifrån. Om jag börjar bygga upp det igen, då visar jag ju att jag är en syndare. Då visar jag ju att jag måste förbättra mig själv. Då är jag ju i den där gamla fällan igen. När sanningen är att vi inte kan göra någonting annat än att dö tillsammans med Kristus. ditt och mitt liv, det slutar med döden, både i bildlig mening och i bokstavlig mening. Och när vi har dött bort ifrån lagen, vi har dött bort ifrån oss själva, våra egna försök, då börjar någonting nytt. Då börjar nåden. Då börjar Kristi uppståndelses verk äga rum i oss. Då är vi nya skapelser och då är spelreglerna helt andra. Men om jag går tillbaka till de gamla spelreglerna, då har jag flyttat över på det gamla sättet igen. Alltså får jag absolut inte göra det enligt Paulus. Det finns alltså, vad jag förstår, tre stycken faser i Paulus liv när det gäller hans förhållande till lagen. Den första fasen i Paulus liv, den innebar att han inte bara stod under lagen, utan hans liv var omgärdat utav lagen. Lagen var som ett staket runt honom som beskyddade honom. Han var under lagens beskydd. Den andra fasen i hans liv, och det är på vägen till Damaskus, det är när den här lagen, det här beskyddet, bara tas bort. När mattan rycks så att säga under hans fötter och han blir utlämnad till sig själv och till sitt eget fiasko. Han är hjälplös. Allt den har byggt upp rasar och han slås ihjäl utav lagen. Han dör ifrån sig själv. Han blir blind under 3 dagar, vet ni. Det står i berättelsen. Men man kan se det också, tycker jag, i den mer att han hela tiden hade varit blind för just den här verkligheten. Nu ser han det, att han inte räcker till. Och han liksom dör inombords. Och han kan inte leva på det här sättet längre. Skyddet är borttaget. Sen kommer den tredje fasen, och det är väl den han befinner sig i när han skriver Galaterbrevet. Nämligen den fasen då han skulle kunna bygga upp det gamla sättet igen. Han skulle så att säga kunna gå tillbaka till och bygga upp det gamla sättet att leva efter lagen. Krypa in under beskyddet så att säga igen. Och det är det som inte får ske. Utan han säger, nu står jag här helt beroende av Kristus. Och så måste det få vara fortsättningsvis också. Där har jag inte bara nåden, utan där har jag också friheten. Där har jag tryggheten. Paradoxalt nog. Därför att nu hänger det inte på mig, utan nu hänger det på Kristus. Jag har alltså genom lagen dött bort från lagen i vers 19. Eller på grund av lagen så har jag dött bort från lagen. För att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, alltså mitt själviska jag. Nu lever jag inte längre min egen kraft. Utan Kristus lever i mig. Och det liv som Kristus lever i mig, det liv som jag lever i trosgemenskapen på Guds son som har älskat mig och som har utgivit sig för mig själv. Det livet lever jag i nåd. Och jag förkastar inte Guds nåd. Jag lever i Guds nåd. Och jag fortsätter att leva i Guds nåd. Och jag fortsätter att förmedla Guds nåd till andra. Så här är det något fantastiskt som har hänt egentligen. Och nu tänkte jag att vi skulle ägna resten av tiden åt att titta närmare på det här med lagen. Därför att det visar sig ju som så att det är inte så att det är lagen som har upphört att gälla. Utan det är ju Paulus kamp som har upphört att gälla. Det är Paulus som har dött. Det är inte lagen som har dött. Den finns fortfarande kvar. Men Paulus har dött. Och han lever ett nytt liv i tron. Så nu har jag här lite material. Och nu hoppas jag att vi hinner med det här. Och jag tvivlar. Men Gud giver dig alltså 6 delar. Det första är: vad menas med lagen, med Toran? Det andra: hur förstår judarna lagen? Hur uppfattade man den på gamla testamentets tid? Det tredje, och det har vi kanske redan sagt, så att vi kanske kan gå ganska fort igenom det här, åtminstone bitar av det. Det tredje: hur kom Paulus att förstå lagen efter sin omvändelse? För han förstår den ju på ett sätt före, på ett annat sätt efter sin omvändelse. Det fjärde är att lagen fortfarande är Guds vilja. Och vi undervisar ju i 10 Guds bud till exempel. Det femte är att vi är fria ifrån lagen. Och vad innebär vår frihet ifrån lagen? Hela Galaterbrevet handlar om det här, så att jag kanske kan nöja mig med att göra som en introduktion till det ämnet, friheten från lagen. Och det sista, sjätte delen som jag har här, det är att jag ger en översikt av lagens uppgift ur ett kristet perspektiv. För här är det ju till en början då ett judiskt perspektiv, och sedan så går vi över till ett kristet perspektiv. Alltså först då, vad menas med lagen? Och då är det som så att lagen på hebreiska, det är ju Toran. Och den har ett bestämt innehåll. Den har det innehållet att den kommer ifrån Gud. Det är lagen, eller Toran på hebreiska, borde översättas med att det är Guds ord som kommer till oss. Det är Guds vilja som förmedlas till oss. Det är Guds instruktioner som kommer till oss. Det är positivt. Det handlar inte, som det gör sedan i västerländsk mening, om lagöverträdelser och straff och skuld och synd och sånt i första läget. Utan det handlar om att Gud vill visa vägen för sitt folk. Han vill beskydda sitt folk och han vill visa vägen för sitt folk. Sen är det ju då att Nya testamentet är skrivet på grekiska. Och Paulus har skrivit på grekiska. Då översätter man Toran med det grekiska ordet nomos. Men nomos har ju sin ursprungliga betydelse ett annat innehåll än vad Toran har. Så därför blandas plötsligt två begrepp. Sen läser ju vi Bibeln på svenska dessutom. Då står det lag. Ordet lag har ju sin tredje bakgrund och sitt tredje innehåll. Så därför blir det lite rörigt emellanåt. Och man kan tycka att Paulus använder ordet på ibland till och med motsägelsefulla sätt. Jag ska visa ett exempel. I kapitel 3, vers 12. Där så skriver Paulus, han citerar ifrån lagen. Lagen säger, den som håller dessa bud ska leva genom den. Så här står det att man ska leva genom buden. Och att lagen säger så dessutom. Men sen i samma kapitel, när det kommer till vers 21, då säger han så här i B, alltså 21b. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade, och så vidare. Så i det första exemplet här, i vers 12, säger han att lagen kan ge liv. Och sen i vers 21b så säger han att lagen inte kan ge liv. Och så kan ju då en vanlig svensk som läser tycka, ja men det här är ju motsägelsefullt. Och det är det också, va? Därför att han använder ordet lagen eller Toran eller nomos på lite olika sätt. Vad är då Toran för en jude? Ja, för en jude så är Toran i första hand så är det de 5 Moseböckerna som åsyftas. Man brukar tala om lagen, profeterna och skrifterna. Det är den gammaltestamentliga bibeln. Och lagen är då första, andra, tredje, fjärde, femte Mosebok. Och det är väl det vanligaste sättet, om jag förstår det rätt. Men det kan också, Toran kan också syfta på hela gamla testamentet. Alltså på skrifterna. Och då är det både lagen, profeterna och skrifterna som kallas för Toran. Därför att alltihopa kommer ju ifrån Gud. Så därför så kan man läsa i Nya testamentet om lagen. Och så är man lite osäker på om det syftar på Moseböckerna eller om det syftar på gamla testamentet. Och det kan bara sammanhanget avgöra. Sen är det för det tredje så att Toran i den judiska traditionen inte bara är det skriftliga ordet. Utan det är också det muntliga ordet. För allt är ju inte nedskrivet. Mycket är ju samlat i form av den rabbinska traditionen, den muntliga traditionen. De äldste stadgar som det talas om. Och det som har kommit muntligt från Gud till folket genom hans profeter och så. Det är ju lika mycket från Gud det som det skrivna. Så det är både det skrivna och det muntliga ordet. Alltså du märker att ordet Torah har en ganska vid betydelse. Det som vi kallar så snävt bara för lagen på svenska. Sen är det en fjärde betydelse av lagen. Och den här är inte minst viktig. Därför att Paulus använder ofta den. Han talar om lagen som makt. att det är lagen som ger kraft åt domarna till exempel. Hur kan man veta vad som är, hur kan man erfara fördömelse, hur kan man erfara befrielse? Jo, det kan man göra därför att lagen säger det. Det finns en makt i lagen som gör att vi känner på ett visst sätt. Det finns en fördömelse, det finns en bestraffning, det finns en befrielse i positiva meningar också. Det finns en uppmuntran, det finns rätt. Det finns en kraft som verkar genom lagen. Och den här kraften är någonting som Paulus använder sig av, ja, både i Galaterbrevet men också i, kanske ännu mer i Romarbrevet, när han säger att lagen ger kännedom om synden. Då är det inte bara Moseböckerna eller de äldste stadgar han talar om, utan han talar om att det finns en överbevisning i anden, så att säga, i förståelsen utav lagen. Så ni ser att ordet lag kan användas på olika sätt. Och när Paulus då ska skriva det här på grekiska, då skriver han ju inte Toran eller på hebreiska, utan då skriver han på grekiska, och då heter det nomos. Men nomos på grekiska, det är mera budord, eller ja, det går lite mer åt paragrafer, alltså budord. Men när han använder, när han skriver så, och han syftar på Toran, så då blandas ju det här. Så därför så kanske man läser som om det handlade om föreskrifter eller budord, men i själva verket så översätter han och talar han om makten som är verksam. Så här gäller det att kunna ha en förförståelse av hur han använder ordet. Dessutom är det så här att ordet lag, nomos, används bara i Galaterbrevet 32 gånger. Hela Galaterbrevet handlar ju om laggärningar och befrielse från lagen, och hur man ska förstå Kristi verk, och vad man ska göra och vad man inte behöver göra och så. Så det är ett centralt begrepp. Och då kan du ju tänka dig själv att om man som en okunnig bibelläsare, eller som uppvuxen med svensk kultur så att säga, och inte har någon förståelse för vad lagen står för, så blir det ju väldigt svårbegripligt. Fast jag tror att vi ska kunna reda ut det här, och vi ska kunna göra det också när Paulus använder ordet lag på lite olika sätt. Hur förstår judarna då lagen? Och då är det åtminstone två saker som jag ska säga. Jag ska säga att i yttre mening så förstod och förstår judarna lagen som en gåva ifrån Gud. Lagen är given till det judiska folket. I lagen så uppenbarar Gud sig själv och sin goda vilja. I lagen beskyddar han dem, så att när de håller sig innanför lagens råmärken så att säga, då är de trygga. I lagen så får de vägledning. Lagen är någonting gott. Och det judiska livet går ut på att leva med hela sin varelse, alla aspekterna av livet ska så att säga sorteras in under lagen. Det är A och O för en jude. Till det här hör också, och det är det andra som jag vill säga om lagen, insidan av lagen. Att lagen är inte bara en yttre bokstav, regler som man ska hålla, utan lagen är någonting som judarna ska älska. Man ska motta den genom tron, och man ska älska den, och man ska åtlyda den av hela sitt hjärta. Då har man ett rätt förhållande till Gud i förbundet. Då förklaras man rättfärdig. Så ni kan ju tänka er hur omvälvande det är när Paulus kommer sen med sin förkunnelse. Så sen är det bara det här då, att den här aspekten, alltså den inre meningen, att man ska älska lagen och så. Och nu hoppas jag att jag inte gör det judiska folket orättvisa, men jag vill påstå att under den intertestamentala tiden, det vill säga från det att de sista skrifterna i Gamla testamentet var nedskrivna ungefär 400 år före Kristus och tiden framöver, då när de blev ockuperade utav först grekerna och sedan utav romarna, då sköts den här inre sidan att älska lagen något åt sidan. Man tappade bort insidan, lagens anda, och blev väldigt upptagen med lagens utsida, alltså vad man skulle göra och vad man inte skulle göra. Och förklaringen till det är enkel. Därför att när det judiska folket hotades i sin identitet, då var rabbinerna och de skriftlärda tvungna att försöka stärka den judiska identiteten. Och hur stärker man den judiska identiteten? Jo, genom att tala om matföreskrifterna, sabbatsbuden och så vidare. Och att man ska iaktta det här nu med stort nit. Och så lägger man så att säga en betoning på det yttre. För att verkligen det judiska ska bli judiskt. Och så kom insidan här, relationen till Herren själv kom något i skymundan. Och det är det här som Johannes Döparen träder upp. Först profeterna, men sedan också Johannes Döparen som den sista av profeterna. Han träder upp emot det här med kraft. Han säger, ni säger att ni är Abrahams barn, men bär då sådan frukt som tillhör Abrahams barn. Jag säger er att Abraham, han kan göra barn av de här stenarna om det behövs. Och så betonar han då den här mer eller mindre bortglömda insidan. Det här med den judiska identiteten gör ju också att laggärningarna eller lagens åtagande blir så att säga själva grundvalen också för det judiska folket. Och som man uppfattade då också när man kommer in i Nya testamentet, så uppfattar man att det här ska fortsätta att vara grundvalen. Någonting som Paulus då vänder sig emot med kraft, som ni vet. Sen var det en sak till som man skulle kunna säga om lagen i den intertestamentala tiden och fram till Johannes Döparen och så. Och det är det att förutom att lagen blir själva grundvalen, så kom lagen också att mer och mer framstå som en medlare, som en kontakt emellan det judiska folket och Gud själv. Medlaren är lagen, och det kommer Paulus också in på i Galaterbrevet. Och han säger att det finns bara en medlare, och det är Kristus. Men så han ersätter ju Kristus. Han ersätter lagen med Kristus. Men man tänkte sig lagen som en medlare, som sagt. Det avgörande blev alltså att judarna ville inrätta sitt liv efter lagen. Och då naturligtvis inte, ifall man skulle så att säga klämma på de här skriftlärde och så skulle de naturligtvis inte säga att det bara var det yttre som gällde. Utan de skulle naturligtvis säga att man ska älska lagen också. Det inre gäller också. Man diskuterade ju ofta, vet ni, och det läste vi om i evangelierna, vad som var viktigt och vad man måste göra och vad man inte måste göra. Och vad säger du, sa man till Jesus. Och då säger Jesus, ja, det förnämsta budet av alla, det är du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Men så kunde rabbinerna också ha svarat. Ja, de gav med sig de här skrifterna, de tyckte det var bra svarat. Och så lägger Jesus, och så finns det ett bud till. Så tar han ett annat bud i lagen från den tredje Mosebok, där det står du ska älska din nästa som dig själv. Och så lägger han till det och får det dubbla kärleksbudet. Ja, de köper ju det. Så att den här med insidan var inte så att det var borta på något sätt. Sen ska jag väl säga också att under den här tiden så utvecklades, kan man säga, en judisk lära om frälsningen. Och den lyder ungefär så här. Att det judiska folket ska leva under lagen, och man ska göra lagen med hela sitt hjärta så gott man kan i alla avseenden. Men ingen är ju fullkomlig. Och vad händer då om juden brister på olika sätt? Jo, då hänvisade man till Guds barmhärtighet. Och så sa man att Gud är ju en barmhärtig, nådig och barmhärtig Gud, så att han ger oss förlåtelsen. Det här låter ju nästan kristet. Men man tänkte sig alltså att man kunde leva av syndernas förlåtelse. Och offersystemet och fromhetslivet som man levde gjorde ju att man var öppen för och tillgänglig för syndernas förlåtelse. Men det behövde ju hela tiden, så måste ju syndernas förlåtelse så att säga gälla. När vi sen kommer till Nya testamentet, eller för att inte tala om i vår tid, så kan det låta som att det är nästan likadant i vår tid. Men det finns en avgörande skillnad, nämligen att Kristus har uppfyllt lagen, både i positiv mening och i negativ mening, att han har tagit på sig lagens straff. Han har befriat oss ifrån lagen. Han har gett oss ett annat liv. Han har tagit bort synden en gång för alla. Behövs inga offer överhuvudtaget i den kristna tron. Och det här är ju så viktigt. Nu har vi nyss genomlevt fastan och vi talar om fördjupad omvändelse och så vidare. Och det är väl rätt och riktigt, men grundvalen måste ju vara uppenbar för oss. Det behövs inga offer från dig och mig. Vi behöver inte bli bättre kristna. Antingen är vi kristna eller också är vi inte kristna. Och vi är kristna, inte därför att vi har presterat något, utan därför att Kristus har gett oss sin rättfärdighet. Allt har vi fått som vi behöver. Så här är en stor skillnad. Vi är ju befriade på ett helt annat sätt. Och då kanske någon tänker, ja, men kan vi då leva hur som helst? Nej, det kan vi ju inte göra, men det ska vi komma in på när vi kommer i kapitel 5 och 6. Först måste vi ju lägga grunden. Vi måste ju förstå att vi verkligen är nya skapelser innan vi börjar tala om vad det innebär i tillämpningar. Den tredje punkten var här då, hur kom Paulus att förstå lagen efter sin omvändelse? Och då är det två saker som jag vill ha sagt där. Det ena är det att Paulus uppfattar lagen som en storhet. Inte som en del av de skriftlärda framhärdade. Det fanns en del av de skriftlärda som jämställde lagen med Gud själv. Och det är det här som Johannes knyter an till när han skriver sitt evangelium. Han skriver, i begynnelsen var ordet, eller lagen, Toran. Och ordet var Gud och ordet var hos Gud. De judiska rabbinerna tänkte sig att lagen, alltså de fem moseböckerna här, var samma sak som Gud. Så de dyrkade i den meningen, om jag nu får överdriva lite eller förenkla, de dyrkade i den meningen texterna, lagen. Och de sa till och med att lagen inte bara är Gud, utan den är preexistent. Den har alltid funnits, den fanns innan skapelsens begynnelse. Innan någonting var skapat så fanns lagen. Så när Moses tog emot lagen, då tog han bara emot det som hade varit osynligt fram till den tiden. Och det här finns också i ordspråksboken. Där talas det inte om lagen, men om visheten som alltid har funnits ifrån begynnelsen, innan någonting annat var skapat. Paulus förstod inte lagen på det här sättet. Och det kommer vi också att se när vi kommer längre in i Galaterbrevet. För där kommer det stå att lagen blev given till Moses. Och den skulle gälla tills dess att Kristus kommer. Den har alltså en början och ett slut. Den är inte jämställd med Gud, utan det var Guds sätt att kommunicera med sitt folk under en viss tid. Men nu har det kommit ett annat sätt, där Gud kommunicerar med alla folkslag i hela världen genom Jesus Kristus, som är den fullbordade lagen, som är det fulländade sättet. Så det är det ena som jag vill ha sagt, att Paulus uppfattade lagen som en enhet med början och slut. Och det andra är det att Paulus då förstår den här enheten, den här storheten, utifrån att Kristus är Gud som har dött, som har uppstått för oss, och i uppståndelsens ljus, i det eskatologiska ljuset, Så kommer ett nytt ljus över allt det som har varit tidigare. Han läser allt det som har varit tidigare på ett annat sätt. Han får ljus över skrifterna på ett sätt som han inte har haft tidigare. Och jag skulle faktiskt vilja gå så långt att han faktiskt nytolkar i vissa avseenden. Så och det är väl så vi ska förstå. Det finns ett ställe där som är lite knepigt. Jag tror vi hinner titta på det. I Romarbrevet 10. Och jag inser nu att det här blir svårt, hörni. Jag kämpar på. I Romarbrevet 10:4, där står det så här, och nu står det lite olika i olika översättningar. Och det var därför jag ville visa det här. I Romarbrevet 10:4 skriver Paulus: ty Kristus är lagens slut. Och just de orden nu måste vi förstå. Och här står lite olika, som sagt, i olika översättningar. Det står: ty Kristus är lagens ände, står det i någon annan översättning. Kristus är lagens slut, står det här. Och då kan man ju uppfatta det som att lagen är slut i den meningen att nu gäller inte den längre. Den har fått sin ände, den har fått sitt slut. Ja, det har den ju fått när vi kommer in i Kristus, men den har inte upphört att gälla, säger jag. Så den är inte slut på det sättet. Slut på grekiska heter tellos. Och tellos betyder inte bara slut eller kommit till en ände, utan betyder också nått sin fullbordan, kommit till målet. Och så är det, och det tar Paulus också upp i Galaterbrevet 3. Han säger att lagen har vi levt under, och så har vi levt, men sen kom vi till Kristus, och då tog Kristus över. Och det var också meningen, för lagen skulle driva oss till Kristus, men när vi kommer till Kristus, då är det Kristus som ska ta ansvar för oss, inte lagen. Så här växlar man över i en annan fas, så att säga. Och det syns ju inte utav en sån här bibelöversättning, utan det är lätt att missförstå det, att Kristus är lagens slut. Man skulle kanske översätta att Kristus är lagens fullbordan. Jag vet inte om det blir begripligare, men ni begriper det, hoppas jag nu, bättre när jag har förklarat det hela. Nej, det är inte lagen som har försvunnit, och det menar inte Paulus heller, utan Paulus, han säger ju det, att det är han själv som har försvunnit. Det är hans gamla sätt att leva, hans prestationsångest, hans egen liv, hans egen rättfärdighet, det är det som har kommit till korta. Och det har skett just genom lagen. Men han har kommit nu in i Kristus, och det är han under nåden på ett fulländat sätt. Och nu är han dum, menar han, ifall han går tillbaka till det gamla sättet. Nej, nu måste han leva i Kristus, helt och hållet, utan lag. Det Kristus, lagens fullbordare, får vara hans vägledare, hans beskyddare. Det fjärde är så att lagen fortfarande är Guds vilja. Och det som är skillnaden är då alltså att vi har tagit, nu är ju inte vi judar, va, men om vi tänker så att vi hade varit judar, eller vi tänker så att vi levde under lagen i någon sorts andlig mening, vi lever under de världsliga makterna, så är det alltså inte så att de har försvunnit, utan det är vi som har tagits ut därifrån och som har placerats i den uppståndne Jesus Kristus istället. Det är skillnad. Det är din och min position som är annorlunda. Inte lagen, utan din och min position är annorlunda. Och då kommer vi till femte punkten, friheten ifrån lagen, och hur vi ska förstå det. Och nu är jag då inne på nytestamentligt tänkande. För nu har jag gjort en liten sammanställning här, sex punkter som jag bara ska läsa upp för er, hur Paulus beskriver, hur han ser på den här friheten i Kristus. För den, och det kommer han tillbaka till i Galaterbrevet 5 och 6 också. Den friheten i Kristus, det är inte en frihet som innebär att man kan göra som man vill. Men vad innebär den här friheten ifrån lagen, friheten i Kristus? Sex saker. För det första är det en frihet från Guds vrede, synden, lagen och döden. Romarbrevet kapitel 5, Guds vrede, kapitel 6, synden, kapitel 7, lagen, kapitel 8, döden. Vi är befriade från de här makterna. Du och jag behöver inte längre kämpa mot de här makterna eller vara rädda för de här makterna. Det är de här makterna vi är frälsta ifrån. Det är bara vår egen förvirring som gör att vi söker oss tillbaka under de här fördärvsmakterna. Det finns ingen anledning att göra. Du dras tillbaka till det gamla, till Egyptens köttgryte. Du dras tillbaka in under lagen. Du dras tillbaka och du räds för Guds vrede. Det är bara din egen förvirring. I Guds ögon så är du tagen utifrån de här fördärvsmakterna och satt i Jesus Kristus. Du har en helt annan position. Du är Guds barn. Helt och fullt. Alltid. Dygnet runt. För det andra så är friheten ett nytt sätt att tjäna. Ett nytt sätt att leva. Ett nytt sätt att tjäna. Därför att när vi betjänar varandra, är till för varandra, gör goda gärningar och så vidare. Allt det där som hör till det kristna livet också. Så gör vi inte det i egen kraft. Eller i rädsla för att bli bestraffade. Det är inte en lagisk lydnad som vi lever under. Utan vi gör det glatt och frivilligt, drivna av Guds kärlek. Alltså ett helt annat sätt att leva. Vi är fria att vara till för andra människor. Vi måste inte. Men vi vill gärna. Så långt som vi kan. Det tredje sättet att förstå friheten på, det är det att vi är befriade på så sätt att vi nu är fria att leva det nya livet i Kristus. Vi är Kristi tjänare, vi är Kristi slavar, står det faktiskt i grundtexten. Vi är Kristi livegna. Och detta är vi frivilligt. Det är vår frihet att följa Kristus och att vandra efter anden. De som inte är frälsta, de kan inte göra det. Men de som är tagna ut ur det gamla, så att säga, och insatta i Kristus, de är nu fria att kunna vandra i den helige ande. Och det är vår förmån att kunna göra det. Som du märker så handlar det inte om att vandra precis som man själv tycker och tänker och känner. Det handlar om att leva i Kristus och följa honom. För det fjärde, det är en frihet som ska förverkligas här på jorden. Det är alltså inte bara så att vi blir frälsta in i himlen en gång när vi dör. Utan det här är en frihet som har ägt rum här och nu i tiden. Det, livet i den helige ande kan jag leva här och nu. Och inte bara kan, utan jag ska. För Jesus säger, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Så lev som sådana också. Du är fri att kunna leva det nya saliga livet. För det femte, friheten från lagen betyder alltså att vi står till Guds förfogande. Alltså att vi är Kristi tjänare, att vi är Kristi livegna. Och det sjätte som jag måste ha med för att balansera allt detta underbara som jag har sagt. Det sjätte är detta, att denna frihet sker under ständigt motstånd ifrån vår kötsliga natur. Den kötsliga naturen ligger i krig med vår inre människa. Och det talar Paulus också väldigt tydligt om i Galaterbrevet 5 och 6. Han är inte alls omedveten om det. Och då är det ju det att det är bara Kristus närvaron, det är bara evangeliet som kan göra att vi kan leva det nya livet. Vi kan aldrig leva det eller kämpa det. Kämpa den goda kampen, vandra i anden i egen kraft. Och varje gång vi försöker så kommer vi att misslyckas. Så det kristna livet, det handlar inte om att försöka någonting. Utan det handlar om att leva genom tron på Kristus. Ett underbart liv. Det är nästan som man skulle vilja säga ett litet halleluja där faktiskt. Underbart liv är det. Nu är det 5 minuter kvar. Ska jag försöka hinna med det här också. Det sista är då en översikt av lagens uppgift ur ett kristet perspektiv. Det är tyvärr 7 punkter, så nu får vi se här. Det här blir en utmaning. 1. Lagen är ett helhetskrav. Det är nämligen så att det, Guds ord eller Guds lag är en helhet. Och om vi syndar på ett ställe, så att säga, Då förstör vi Guds helighet, Guds helhet, Guds lag på ett ställe. Då förstör vi Guds lag. Så att begå en enda synd, det är att bryta ner det som är en helhet. Vi kommer aldrig att kunna låta bli det, så att säga. Ingen av oss är syndfria. Man kan tycka annars att det låter alldeles för krävande att om man liksom syndar på en enda ställe, då är man förlorad. Ja, men så är det ju. Därför att lagen kräver att vi ska vara fullkomliga. Eller Gud vill att vi ska vara fullkomliga. Och han har aldrig ändrat det. Ja, men det kan vi ju inte vara. Nej, men han kan göra dig fullkomlig. Och det är det han gör genom Jesus Kristus också. Och var glad istället för att han inte har ändrat på det. Lagen är ett helhetskrav. 2. Lagen åstadkommer ingen förändring i våra liv. Romarbrevet 8:4. Ty det lagen inte kunde åstadkomma på grund av vår kötsliga natur. Alltså lagen kan tala om för dig och mig vad vi ska göra, vad vi inte ska göra. Försöka fostra oss. Men den kommer aldrig att kunna göra oss fullkomliga. Varför? Är det något fel på lagen? Nej, men det är fel på oss. Vi är ju syndiga. Vi syndiga människor kommer inte att kunna klara av att hålla lagen, hur mycket lagen än ryter åt oss. Och det är inte lagens fel, utan det är därför att vi är så att säga fördärvade till vår inre människa. 3. Lagen ger kännedom om synden. Romarbrevet 3:20, 4:15 och så vidare. Ni får ju det här skriftligt sedan, så att ni kan titta på flera bibelställen. Lagen ger kännedom om synden. När jag försöker följa lagen så inser jag att jag inte klarar det. Lagen slår ihjäl mina prestationer. 4. Lagen leder oss till Jesus Kristus. Därför att när jag är hjälplös förlorad, då måste jag söka mig till den som kan hjälpa. Alltså Gud själv genom Jesus Kristus. Och det ska vi återkomma till också i Galaterbrevet. 5. Vi står inte under lagen. Och det här önskar jag att alla som hör det här kunde skriva upp i sina hjärtan och på sina anteckningspapper överallt. Vi står inte under lagen. Och den som tvivlar ska läsa Romarbrevet 6:14. För där säger Paulus just de orden. Vi står inte under lagen. Ja, men låt oss inte bete oss som om vi stod under lagen då. 6. Lagen har inget att anföra mot oss. Den som anklagar dig och mig hela tiden, det är alltid djävulen. Och djävulen använder sig utav lagen. Men lagen kan inte anklaga oss, eftersom vi är döda för lagen. Vi lever ju inte under lagen. Den har inte tillgång, så att säga, till oss. Allt det som vi har gjort fel och som vi gör fel och som vi kommer göra fel, det kan skrivas upp på ett skuldebrev. Här är allt det som du har gjort fel. Men det är ju just det skuldebrevet som är korsfästat på Golgata kors, som är betalt och sönderrivet. Alltså har lagen ingenting att anföra mot oss. Lagen har rätt i sina anklagelser. Satan har rätt i sina anklagelser. Det är det som är så plågsamt. Men vi behöver inte släppa in det. Därför att vi bekänner vår synd och vi lever i Kristus. Och så det sista då, 7. Lagen är inte till för den rättfärdige. Och där ber jag er att läsa första Timoteusbrevet 1, vers 8 och 11. För där står nämligen att lagen inte är till för den rättfärdige. Den är inte till för dig, den är inte till för mig. Har vi då gjort lagen om intet? Nej. Inte alls, säger Paulus. Tvärtom. Vi har gjort den giltigt. Vi har gett den rätt. Den dödar oss och vi har sagt ja till det. Och vi har förts in i Kristus Jesus. Nu är tiden definitivt slut. Herre, vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. Herre, låt oss få klarhet i de här bitarna som vi har talat om, och låt oss få skåda under i din lag, så vi kan fyllas med tacksamhet och glädje över allt det som du har gjort. Herre, ge oss liv av ditt liv. Ikläd oss din rättfärdighet. Förklara oss för rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Tack för att du gör det. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var Galaterbrevet del 8. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnära radioprogrammet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.